Om det är så att jag lever så att säga i en tro som bygger på uppenbarelse, som bygger på ett Guds rema, så kan jag leva med alla löftena inför mig och kanske ändå inte alltid med löftena realiserade i mitt liv. Därför att kallelsen går utanpå löftena. Det här låter lite abstrakt. Jag ska försöka förklara mig vad jag menar med ett enkelt exempel. Tänk dig moder Teresa åkande i en Rolls Royce, boende i en bungalow med swimmingpool och betjänter. Ja, men vi har ju löftena om att Gud förser oss med det ekonomiska under. Ja, vi har löftena. Det medges. Men när du lever i en vandring i anden och när din tro är så att säga inställd under den vandringen i anden, då kan du komma i en situation där kallelsen går utanpå löftena. Paulus undervisar en del om detta i Filipperbrevet, och vi ska börja med att läsa i det andra kapitlet. Filipperbrevet 2, där vi ska läsa den välkända Kristushymnen som börjar i femte versen. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. Här står talat om Jesus som ägde Guds gestalt. Men han hade en kallelse, och den gick utanpå allt vad han ägde. Och när vi på det sättet kan låta kallelsen alltid få gå utanpå löftena, så finns det en balans i våra liv. Och det finns ingen risk för att vi på något sätt åberopar löftena så att det blir groteskt eller bizarrt eller lagiskt. Så att vi säger att alla måste vara rika. Även om löftena innebär att Gud är rik och gärna förser oss. Ja, om din kallelse är sådan. Men du måste vara vaksam så att inte du sätter löftena före kallelsen och låter löftena utforma det liv du lever istället för att låta kallelsen göra det. Om du får såväl tron för löftenas funktion som kallelsen ut ur samma andens tilltal är risken liten. Om du bygger upp tro på ett själiskt vis och anden har för liten kontroll både över din tro och över ditt liv, så finns risken där genast. Vi kan läsa lite grann vad Paulus i samma brev säger om sig själv, fjärde kapitlet, verserna 12 och 13. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt, att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Det är en härlig vers, den där sista. Vi bryter gärna ut den, vi sjunger och dansar till den, och det är sant. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Vi behöver inte bara läsa den i sitt sammanhang, utan det är så för trons människa. Det finns inga gränser. Men när Paulus nu säger detta just i det här sammanhanget, så är det ganska kul att se. Han som hade en tro för Guds löften som går utanpå vad de flesta av oss förfogar över, kanske vi allihopa tillsammans till och med. Han säger så här: jag kan leva i brist och jag kan leva i överflöd. Jag har erfarenhet av båda delarna. Det är skönt att se att han har erfarenhet av att leva i överflöd. Halleluja. Han var inte alltid fattig som en kyrkråtta. Det är skönt att se. Så att vi inte får någon sorts förvänt franciskusideal där man ska gå så naken i vinterkylan när man till sist dör av tuberkulos. Men han har erfarenhet av båda. Därför att hans vandring i anden, hans kallelse, har fört med sig båda delarna i hans liv. Och det visar att han har ställt löftena under kallelsen. Och i första Timoteusbrevet 6 så avger han en personlig deklaration i samma ämnesområde. Vi ska läsa verserna 3-10. Första Timoteusbrevet 6. Den som lär annorlunda och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till det som vår religion lär, han är förblindad och okunnig med en sjuklig lust att diskutera och träta. Sådant leder till avund, strider, förtal, misstänkliggöranden och ständiga bråk bland människor som har mist förståndet och tappat bort sanningen och som anser att religionen ska löna sig. Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, för tomhänta kommer vi till världen och tomhänta ska vi gå ur den. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda. Trots att egentligen Guds löften talar om mer. Och du är väldigt välkommen att ha en tro för att Guds löften talar om mer. Förstår du mig? Därför att ibland så pekar man på det här ordet och säger: åh, du får inte ha tro för ekonomisk undervekt, det är fult. Nej, det är det inte. Det är jättefint. Det är mycket bra. Jag önskar att du ska ha en enorm tro för det här med pengar. När du minst väntar det så kan du behöva den tron. Så att läs väldigt gärna texter i Bibeln som handlar om Guds handlande på det politiska och på det ekonomiska planet bland grupper av människor och enskilda människor. Det är viktigt. Viktigt att du tar dig mycket tid till att tänka och meditera över det här. Men sen är det viktigt att du inte kommer in i ett lagiskt beteende, att du måste. Det är en annan sak. Paulus, han levde frikopplad. Han levde mitt i alla löftena. Ibland i överflöd, ibland i brist. Löftena fanns där. Och vi ska ha tro för löftena. Men så finns det kallelsen och vandringen i anden också. Jag vill få försöka sammanfatta lite grann vad jag nu har sagt. Genom att säga så här om det jag kallar Guds tro. Det mitt inre öga ser hos Fadern utlöser skenen som gör att mina fysiska ögon ser Guds härlighet. Det mitt inre öga ser hos Fadern utlöser skenen som gör att mina fysiska ögon ser Guds härlighet. Urtypen för detta är Jesu ord om sig själv i Johannes 5:19. Sonen gör allenast vad han ser Fadern göra. Men vi har också Paulus bön i Efesierbrevets första kapitel om en vishetens och uppenbarelsens ande till kunskap om Gud, till kunskap om Guds väldiga styrkas kraft, till kunskap om det arv som väntar oss, till kunskap om Jesu position i andevärlden och Jesu position inför församlingen som är hans kropp, uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Det jag ser med mitt inre öga, det utlöser skeenden i mitt liv. Därför att det jag ser, ser jag både till tro och till vandring i anden, till handling och lydnad. Emot det vill jag ställa det som mina fysiska ögon ser i skriften ger upphov till trossteg som väntas förvandla omständigheter som de fysiska ögonen ser. Det mina fysiska ögon ser i skriften ger upphov till trossteg som förväntas förvandla omständigheter som de fysiska ögonen ser. När jag lever på detta sättet i det jag kallar för Guds tro, då tenderar jag att säga att tron växer i mig och att Guds ord har framgång. Kommer jag över i det som jag kallar människors tro, tenderar jag istället att säga att jag växer i tro och jag har framgång. I det ena fallet, tron växer i mig och Guds ord har framgång. I det andra fallet, jag växer i tro och jag har framgång. Det är bara några formuleringar som kan hjälpa oss att känna in det här i vårt inre. När jag lever i en Guds tro, så har jag speciell anledning att ta vara på det som för mänskliga ögon ser ut som ett misslyckande. Misslyckandet är då en speciell välsignelse. Vandrar jag i anden så är allt välsignelse. För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och misslyckandena är då någonting som kan intensifiera min bön. Det är också någonting som Herren kan låta mig gå igenom för att jag ska få lära mig mer. Få anledning att ställa frågor till Gud som jag inte hade anledning att ställa från början. Herre, varför kunde inte vi? Detta slag kan endast drivas ut genom bön och fasta. Det var någonting de fick lära sig den gången. Och det var inte farligt för dem att misslyckas. Utan det var säkert en väldig välsignelse som kanske blev dem till väldig nytta senare i livet. Och på samma sätt är det med oss. Vi blir aldrig universellt framgångsrika. Vi blir aldrig som Stålmannen. Vi lever i ett växande provisorium. Någonting som hela tiden utvecklas och som Herren för framåt. Men misslyckandet är så att säga en pedagogisk teknik. Inte den enda på något sätt, men en bland många. Som Herren är fri att välja i mitt liv. Och jag tar vara på det som ser ut som misslyckanden, därför att det intensifierar mitt böneliv så att det kan flyta till mer kraft, mer tro, mer vägledning, mer ljus. Om jag å andra sidan har gått in i tron så att säga på en doktrinär bas, där jag inte har det livssammanhang med Gud som jag borde ha, så tenderar jag att fly från mina misslyckanden. Att bortförklara dem. Att vägra se dem. Att på olika sätt förklara att ja, det var hans fel eller det var hennes fel. Ja, som psykologerna säger, projicerar bort skulden. För jag upplever en skuld och ett obehag i det här. Vilket inte är meningen att jag ska göra. Men jag gör det därför att jag står inte i ett kraftfält som har sitt totala livssammanhang med Gud själv. Och här öppnar sig en väldig fallgrop. Nämligen fallgropen till förljugenhet. Man har ett behov av att så att säga få sin tjänst att förefalla perfekt. När jag profeterar så är det alltid rätt. Det här behöver inte prövas. Pytsan heller, det ska alltid prövas. Och det ska du vara tacksam för att vi gör. Men liksom man värjer sig för situationer där man kan uppleva någon form av prestigemättat misslyckande. Om det också är så att min växt i tro är beroende av ett Guds handlande, när jag själv befinner mig inför honom i hans ord, hans logos, att jag också är beroende av ett Guds rema, då måste tillväxt i tro också förutsätta bön om tillväxt i tro. Och här vet jag att det undervisas olika. Vi talade om Heigen förra timmen och ibland framskymtade i hans undervisning att tro är inget man ber om, utan tro är något man bygger upp. Och det måste jag säga, vi kan ha olika erfarenhet om detta. Men när Paulus ber i Efesierbrevets första kapitel, så kan jag inte fatta annat än att det han ber om är uppenbarelse som ska ge församlingen tro. När vi kommer till bönen i tredje kapitlet, där han ber att människorna i Efesus ska få en inre visshet om bredden, längden, höjden och djupet av Kristi kärlek, så menar jag att det är ju på samma sätt en tro han ber om in i deras liv. Därför att när man har fått den visionen, ens tro ser ju inte ut på samma sätt som den gjorde innan. Det är omöjligt. Därför att jag litar ju på den Gud som, om vilken jag vet hela dimensionen av hans kärlek. Och jag tror vi ska slå upp i Hebreerbrevets 11:e kapitel och läsa den första meningen i 6:e versen. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Utan tro kan ingen behaga Gud, står det i gamla översättningen. Och jag minns att det är uttrycket without faith you cannot please God i amerikanska översättningen. Nu kan ju detta läsas på olika sätt. Och jag vill att vi ska pröva olika tankar här. Därför att när Hebreerbrevet talar om tro, när vi ser detta 11:e kapitel, så måste vi sätta in det i det totala sammanhanget. Vad är det Hebreerbrevet handlar om? Jo, det är skrivet till människor som lider förföljelse för sin tro. Och hela brevet handlar om ståndaktighet, om trofasthet, om lydnad, om uthållighet. Ännu har ni inte stått emot synden ända till blods, står det i 12:e kapitlet. Och på en rad andra ställen står det talat om Kristus som den stora överste prästen, som målas upp för oss för att vi liksom ska förstå vilka väldiga resurser som står till vårt förfogande, men också hur viktigt det är att vi står kvar i den tro dit vi har kommit. Att om vi överger vår tro, som det står i 6:e kapitlet, och sedan vi har smakat den tillkommande tidens kraft, det står det i 4:e versen, 6:e kapitlet, till människor som har avfallit fast de en gång har blivit upplysta och smakat den himmelska gåvan, fått del av helig ande och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter, dem är det omöjligt att på nytt föra till omvändelse. Det är egentligen en väldigt central tanke i Hebreerbrevet detta. Och det är mot den undertonen som vi måste läsa detta om tro. Därför att tro blir så lätt att vi bryter ut 11:e kapitlet och talar om trons visshet, när egentligen Hebreerbrevet mycket talar om trons lydnad och trons trofasthet, trons uthållighet, det totala sammanhanget med Gud. Att vi måste välja om vi ska stå kvar i det eller bryta upp ur det. Utan tro kan ingen behaga Gud. Kan läsas lätt så här att ja, du måste prestera en tro för att Gud ska tycka om dig. Och då är vi inne i detta att tron är en prestation. Mitt förhållande till Gud blir då någon sorts handelsförhållande. Jag satsar tro och han satsar kraftgärningar. Jag satsar tro och han satsar profetior. Men jag tror att totalsammanhanget ger oss en annan ram att se det hela inom. Jag satsar mitt liv. Och Herren satsar sitt liv. Vi ger vårt liv för varandra. Därför att det är på det sättet vi så att säga lever i kärlekens sammanhang. Detta med att behaga Gud, det är ju ingenting som vi förväntas göra i så väldigt många sammanhang. Men i Romarbrevet 12:2 står det att om vi frambär våra kroppar som ett levande heligt offer, så är det Gud välbehagligt. Alltså om jag ger mitt liv, han har gett sitt liv, men om jag också ger mitt liv, så behagar det Gud. Och Jag tror att man kan läsa detta att utan tro kan ingen behaga Gud på ett sånt sätt så att man liksom grips av tanken att ja, det här är ju ingenting som Gud griper in i, utan tro är någonting jag skaffar på egen hand för att behaga Gud, och när jag har gjort det så börjar troslivets alla funktioner att komma i rullning. Men jag tror inte att det är så, utan jag tror att Gud är väldigt intresserad av att ge oss en tro. Och som sagt, vi är hela tiden inbegripna i detta att vara i ordet, att förbliva i ordet, som Jesus säger så många gånger i Johannes evangeliet och som Johannes sen upprepar i sitt första brev flera gånger. Vi ska förbli i honom, vi ska förbli i ordet, vi ska ständigt tänka, låt denna lagbok ständigt finnas i din mun. Var ständigt inställd på att meditera Guds ord, att leva i Guds ord, att bygga upp dig med ordet. Därför att det ger anden hela tiden möjligheten att forma någonting i ditt liv. Men anden är med. Och ju mer du ber anden att öppna och ge dig, desto mer tror jag också att du kommer att få just den andliga levande aspekten in i ditt trosliv. Vi ska gå till Efesierbrevet 4 och läsa den 16:e versen. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Här antyds att kraften, den som så att säga utlöses av vår tro, den sammanhänger med vår position, vår kallelse in i Kristus kroppen. Och det samma visar oss också, efter mitt sätt att förstå det hela, att vi kan inte bygga upp en tro för vad som helst och hur långt som helst. Jag kan bygga upp en grundtro i mitt liv för det mesta genom att vara stilla inför Herren. Och jag tror att Herren vill att vi ska ha en grundtro som omfattar allt. Men sen finns det så att säga staplar som står ovanpå den här grunden. Som mycket har att göra med vad jag är tänkt att fungera i. Jag menar, om Herren inte vill att du ska ägna ditt liv åt att be för cancersjuka i slutstadiet, så är det tveksamt om alla dina försök att bygga upp en sån tro är någonting som anden bekänner sig till i ditt liv. Utan om du har andra motiv för att få den tron och börja bygga upp den på ett själiskt vis, så kan det hända att du kan komma långt i en själisk uppbyggnad. Men du är inte riktigt fri att bygga upp en tro hur som helst i ditt liv. Utan det sammanhänger med ditt totala livssammanhang, vad Herren vill med ditt liv. Och just ur detta att du känner en benägenhet för att växa i tro. Du känner en andens bekräftelse över vissa typer av sammanhang när du läser Bibeln. Över vissa typer av funktioner. Så vet du att ja, men detta är också ett stycke av andens ledning över ditt liv. Ett stycke av andens kallelse in i ditt liv. Kallelsen är ingenting som kommer som ett brev på posten en vacker dag. Pang, bom, brak. Nu är du kallad till det eller detta. Du kan du få. Men ofta är ditt kallelsemedvetande någonting som växer fram på detta sätt. Därför att du plötsligt finner att ja, det är så naturligt för dig att gå ut i vissa sammanhang. Därför att här är din tro så bärkraftig. Människors tro kan byggas upp eller byggs upp i mänsklig kraft. Och där är det ju också på ett speciellt sätt så att där kan vi nyttja varandras kraftresurser på ett speciellt sätt. Det handlar inte bara om ditt själiska kraftflöde, utan det kanske handlar om mitt själiska kraftflöde in i ditt liv. Och då kan vi lätt komma in i att istället för att låta våra liv formas utifrån vår stillhet inför Herren, så fimpar man av stillheten inför Herren och befinner sig ständigt på häftiga möten med ganska högt tryck. jag älskar häftiga möten med högt tryck, men men förstå mig rätt, det ena kan inte ersätta det andra. Det är inget fel med en entusiasmerande förkunnelse. Och jag kan peka på många personer med mycket entusiasmerande förkunnelse som fått öppna mina ögon för många sammanhang som varit mig fördolda. Och där jag sedan fått ta de sammanhangen med mig in i stillheten för Gud och fått göra det till någonting som anden har fått bekräfta i mitt liv och som därigenom blivit mitt eget. Men det är en risk att vi liksom ersätter stillheten inför Herren med det livssammanhanget, att vi ersätter det med högtryck. Och det är en risk att vi bygger upp vissa, ett ledarskap av plattformstyp. Därför att vissa personer kan på det här sättet åstadkomma speciella effekter. Det ligger som en röd tråd i vad jag hittills har sagt, att om man går in i människors tro så finns det vissa typer av oförkrosselse som underlättar trosuppbyggnaden. Högmod till exempel, prestige, avundsjuka är någonting som kan ge mig en väldig drive och en väldig kraft i att, så att säga, bygga upp en mänsklig tro. Kraften fullkomnas i svaghet, säger Paulus. Vi hade det mycket framme förra terminen. Och när Gud har fått undervisa honom om det, så säger Paulus så här, andra Korinthierbrevet 12:10. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Därför att när jag är svag, då är jag stark. Och jag måste säga att jag har en stark önskan i mitt eget liv att för det första få en urskiljningsförmåga så att jag fattar och förstår när jag är svag för Kristi skull och när jag bara är svag för att djävulen hoppar på mig. Därför att i det förra fallet önskar jag att jag skulle kunna glädja mig. Det kan jag inte säga att jag kan idag. Men jag ser här att Paulus, en av hemligheterna med hans oerhörda genomslagsförmåga var att han hade förmågan att urskilja vissa former av svaghet och glädja sig åt dem. Nå, det tror jag är någonting som är möjligt när hela trosammanhanget, så att säga, inte är präglat av ett lagiskt tänkande om hur det alltid måste vara i vissa hänseenden. Utan där jag istället kan stå med löftenas fullhet inför mig och vandra i ett liv där jag kan för längre eller kortare tid avstå från vissa löftens fullföljande i mitt liv. Men det fordrar ju en väldig urskiljningsförmåga, en väldig bedömningsförmåga. Så att man inte plötsligt trillar ner i det här att allting är bara någonting som man ska tacka för. Det mest frapperande exempel jag träffat i mitt liv var en människa som tackade Gud för djävulen och tackade för Hitler. Hon hade fått för sig att man skulle tacka för allting som skapade oreda i den här världen. Och det kan ju väldigt lätt bli så om man inte har någon urskiljningsförmåga, men det här är ju alltså en andlig bedömningsförmåga i ens liv som behövs för att man ska veta när man är svag för Kristi skull. Och sen tror jag att det får vara Guds sak att bedöma vad det är för typ av svaghet. Jag tror man kan vara sjuk för Kristi skull. Jag tror de pastorer som sitter i fångläger i Sibirien och håller på att svälta ihjäl, döende i vitaminbrist och tuberkulos, jag tror de är sjuka för Kristi skull. Och jag tror att deras martyrium, deras lidande, är någonting som ska göra slut på tyranniet i Sovjet. Det är vad jag tror. Jag tror att vi kan inte precis avgränsa vissa typer av lidanden och säga att sådana och sådana lidanden är sådana som gör oss starka, medan den och den och den typen av lidanden inte gör oss starka, utan försvagar oss. Utan jag tror att det är någonting man växer in i som en andlig bedömningsgrund, på samma sätt som man prövar profetior. Och här måste vi kanske ofta hjälpa varandra. För det är lätt gjort att om fienden attackerar en och man blir förvirrad och kanske inte omedelbart förstår att bryta fiendens attacker och hålla sig fri och vandra vidare, så är det kanske lätt gjort att man liksom resignerar och säger att ja, det här är säkert en sån prövning som gör mig stark. Medan man i själva verket blir sittande och kanske aldrig mer kommer in i en trosfunktion som det verkligen händer någonting med. Vi måste söka, tror jag, både andens uppenbarelse och varandras hjälp i den här bedömningen. Men lever man i ett allt för mycket mänskligt trostänkande, så finns det vissa typer av svagheter som man absolut inte får kännas vid. Och det tror jag inte skriften ger utrymme för. Det tror jag åter är ett lagiskt tänkande där man på förhand alltid kan veta vad som är rätt och fel. Istället för att just i detta vara beroende av andens upplysning och vägledning. Jag tror det är kunskapens träd här. Det är ett träd som ger kunskap om gott och ont. Vi önskar att vi har sån kunskap, så att säga, i en formelsamling. Men vi har den inte. Jag tror att när vi lever i en Guds typ av tro, så leder det spontant till en upprättelse av Kristi kropp. 1 Johannes 1:7: om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och det kraftflöde som går genom var och en står då till helhetens förfogande. Och var och en är fri att glädja sig åt den tro som den andra har. Den är min. Därför att vi är i samma kropp. Om vi här är en del av Kristi kropp, eller en hel Kristus kropp på den plats där vi är, och någon plötsligt får en tro och en gåva för speciella typer av Guds ingripande, så har jag anledning att glädja mig. Ingemar har ju pratat mycket om det förra terminen. Därför att vi är i samma kropp. Och det allt står till allas förfogande. Men ju mer trosuppbyggnaden vilar på doktrinär grund, desto mer är det någonting jag kan lyckas med själv. Och min tro är då min. Och även om jag försöker att motarbeta detta med min vilja, så finns ändå detta som någonting i mitt hjärta. Och det blir mycket lätt splittring. Därför att i botten finns en individualism. Tron är inte ett gemensamt kraftkapital som finns tillgängligt för hela Kristuskroppen. Utan tron blir något väldigt individualistiskt. Ja, det där är din tro och det här är min tro. Och vi kan så att säga inte gripa in i varandras liv utifrån den kraft som Herren ställer till vårt förfogande. Utan var och en får svara för sin tro, så att säga.